Ja, vad Thomson här.
Tja Thomson, Lars Lindberg här från Plastpodden. Är Savonen klar?
Du och din Savonen, ja, får jag ringa och fråga.
Ja, men hur kan han inte vara klar än? Nu har det gått 1,5 år snart här sen du lovade.
På A svarar jag B och på B har jag inga kommentarer.
Hur svårt ska det vara? Ring Savonen nu. Moj betyder hej, har Emil Johansson lärt mig. Så om du börjar där, då är han klar sen.
Terve, terve. Det är också, moj moj, terve.
Men allvarligt, jobbar du på det här eller?
Jag svarar på det här då. Nu tar du mitt ute i bilfärden, tar du mig på sängen.
I de dalmasiga skogarna.
Jag har inte haft kontakt personligt med Savonen, men det har varit lite... Det har gått lite cirkulationer om att det ska finnas någon kontakt. Men jag sitter där jag sitter och vill han höra av sig. Annars får du ringa till han. Du är väl hans, en av hans största fan.
Alltså snart är jag hans agent.
Ja, men det är samma där. Det är ju bara att köra.
Ja, men jag har ju en journalistroll som känns lite prekär om jag ska börja vara agent till folk.
Rådgivning. Rådgivare.
Ja.
Nej, vill han till Sverige och vill ta hjälp av jakt eller utav mig eller utav någon av oss där, då vet han. Jag tror att han har, de har så pass bra koll. Men, då hör de nog av sig.
Nu är Nico Salo här också. Han är ju en av hans bästa kompisar. Jag menar, Kotelainen, Savonen, Emil Salin. Det känns ju som en paketdeal. Helsingborg står ju redo med finska sison.
Joha sitter och kalkylerar nu, as we speak, och lyfter upp och ner. Gör om skånska flaggan de har i sigillen till ett finskt lejon.
Ja, men alltså någonstans finns det ju en gräns. Jag menar, nu har jag gett dig 1,5 år. Nu ringer jag om 2 veckor igen i podden. Då vill jag att allt ska vara klart. För du såg ju det, Savonen har inte spelat senaste matcherna för varken landslaget eller klassik. Han har börjat följa Falun på Instagram. Han är också på Twitter dessutom. Jag menar, han ber ju så pass om det.
Får ju ringa någon i, vad heter, vem är det som styr skutan där nu? Det är väl Filip just nu. Filip Nordqvist.
Ja, just det. Det är Nordqvist som kör där nu. Just det.
Men ordförande Henka Olsson. Gammal back för övrigt, så han lär jag koll på.
Du pratar runt nu, Thomson. Signa Savonen.
Ja, jag signar honom. Om han har av sig så lovar jag att hjälpa honom. Absolut.
Ja, där har vi det. Moj, moj Thomson.
Moj, moj. Kör på hårt. Hej.
Där är det borta att köpa ägg för Steinek. Han gick på Ica.
Ägg.
Han var borta i alla fall. Vilken drag.
Kan vi konstatera att det var en hel matkasse han fick ihop där, tror jag. Det var, vilken straff. Wow, Malte Lundmark.
Om ni börjar målen ramla in så det gäller att köra full pung.
Gör inte Samuelsson mål, då är det VM-guldet Finlands. Samuelsson. Missar! Finland vinner VM-guld i Riga. I och med att han tar det för första gången i historien.
Varmt välkomna ska ni vara till veckans avsnitt av Plastpodden. Dagen efter det att Sverige blev kvara för VM-spel i Ryssland i fotbollen. Och är inte alla lite i trans idag. Jag tycker att vi sprider vidare på den här glädjen och kramar varandra lite extra idag. Till veckans avsnitt så är ju SSL tillbaka, vilket är väldigt kul. Det gör också att svepet är tillbaka i den här podden och vi inleder med det innan vi går vidare till gästerna som är på plats i veckan. De spelades in med start igår och gästerna är Emil Johansson, kanske världens bästa innebandyspelare, en av de absolut bästa i alla fall. Och dessutom Niklas Nordén i Växjö Vipers. Och sista gästen är Jakob Arvidsson i Team Torén-gruppen som pratar lite grann om sitt drömmål mot Mullsjö. Dessutom hur han och hans lag haft en ganska tuff start på säsongen och faktiskt ligger sist i SSL efter de inledande omgångarna. Men vi börjar med svepet. Varmt välkomna till Plastpodden. Johan Asprant var tillbaka i båset lika snabbt som Andreas Harnes kan komma till Linköping och lära sig att Valstena uttalas Vassstena och sen var det adjö igen. Sirius ledde med 4-1 mot Linköping, men efter 10 raka mål från Östgötarna så var Sirius ett slaget lag. Sirius läcker värre än en trasig vattenspridare och Sirius måste verkligen hitta på någonting, för nu håller inte det här längre. Snart börjar det vara riktigt allvar och kris i Uppsala klubben.
Kete Kronberg fick sällskap av Andreas Karlbom som gjorde sin första match efter comebacken i somras. Karlbom har VM-guld på meritlistan och var en stor orsak till att Dalen spelade SM-final 2012. Det gjorde de för övrigt även året 2013. Och ser fortfarande väldigt pigg ut den här Karlbom. Han och Sebastian Degeryd blir viktiga förstärkningar i Umeå-laget. Dalen vann på straffar mot Höllviken efter en långdragen straffläggning. Kronberg gjorde 2 mål i matchen och sen blev det också han som blev vinnare i straffduellen mot Kristoffer Andersson som gjorde 4 mål i matchen. Men det räckte bara till 1 poäng för Höllviken. Falun vann SM-finalreprisen mot Växjö med 7-4 och stor matchvinnare blev Alexander Galante Karlström som visar en X-factor som ingen annan i världen kan matcha, i alla fall inte innebandyvärlden. 3 mål blev det för Galante i matchen och seger för Falun. Andreas Stefansson avgjorde i förlängningen sista sekunder mot Helsingborg, men trots att det blev 2 poäng för AIK så blev ingen klokare på vare sig AIK eller Helsingborg. Lagen fortfarande med ett stort frågetecken kring sig. Storvreta vann enkelt över Jönköping med 10-6. Detta efter att det egentligen enda noterbara från matchen var att Storvreta gick ifrån till 8-0 tidigt i matchen. Storvreta får en tuffare match på söndag då Mullsjö kommer till IFU Arena. En match som vi sänder på TV4 Sport och på Simor. Mullsjö besegrade Torengruppen utan att göra en speciellt bra match, och det mest minnesvärda från den matchen var väl egentligen Jakob Arvidssons oerhört läckra 3-6-mål som vi pratar mer om senare i podden. Och Pixbo då? Ja, detta Pixbo. Det är många spelare som man knappt höjer ögonen på när man hör namnet, men något som laget gör riktigt bra är att prestera under Jonas Eliasson. Bäst av alla är Max Wahlgren, och just nu leder han poängligan efter 4 nya mål mot Örebro. Det sjuka är att Max Wahlgren alltid har mål och poäng, men han får inte riktigt det erkännande som han förtjänar. Så du får det nu, Max. Du kan det här. På damsidan då. Uppsala var helt ute och cyklade då de uppenbart inte tagit på sig cykelhjälmarna eller stödhjulen inför starten mot Linköping. Örskötarna gick ifrån till en 3-0-ledning i den andra perioden. Men inför tredje så såg Sofie Paulsson, Klara Molin och Agnes Wiklund till att vinna matchen med 13 sekunder kvar att spela. Vändning deluxe från Uppsala-gänget som alltså vann då med 4-3. Amanda Delgado och DJ Johansson i IXU försökte sitt bästa för att aspirera på huvudrollen i Sveriges Jerusalem då Björkgänget från Norge gästade Jönköping. Men med 2 kassar och 2 ass kommer inte långt, och Sofia Johansson nu är kanske hela innebandyvärldens hetaste spelare. Hon spelar just nu som en iPhone laddad med en iPad-laddare. 7 poäng och 5 nya mål från Johansson. 10 mål i de 3 senaste matcherna och inte nog med det, målkalas även i landslaget. Johansson, ja, stekhet inför V. Slaget mellan Endre och Kais Mora blev en nagelbitare. Öjne skulle till slut segra med 4-3 efter att Anna Moba Moberg avgjorde i förlängningen. Endre tättade därmed till toppkvintetten ordentligt. Endre har ett lag för att gå minst till semifinal i år. Rönnby lyckades utmanövrera VM-uttagna Adin Augustsons gäng från Värmlands skogar då Västeråsarna efter en del jabbande fick in en uppercut och avgjorde då Lisa Söderlund satte 5-4 i tredje, som också blev slutresultatet. Efter 6 raka förluster fick Malmö äntligen vinna då den sommarvilande Beverly Smedernäs kunde stoppa 90% av skotten i 3-2-seger mot Tälje. Tälje, ett lag så anonymt att de inte ens har ett Twitterkonto för klubben. Ibland så tror jag att du driver med Stig Helmer. Ja, det var orden från Ole Bramserud, men man kunde lika gärna ha sagt dem i det här sammanhanget. Pixbo vann enkelt mot Dalen i innebandyns huvudstad. Ja, det var det från den matchen. Varbergs talang Amanda Envall gjorde hela 4 mål och hallänningarna gjorde livet länge surt för Mors Köp, Louise Wikström och Jennifer Stålhult och company. Men det hjälpte inte. Köp gjorde även hon 4 poäng i matchen. Stålhult gjorde 5 och Wikström gjorde 3 mål. Täby vann med 7-5. En dag på jobbet, ja. Förutom Wikström då som var ledig den här gången. Då säger jag så här. Hyvä Emil.
Bra Emil, ja, tack.
Hyvä, nej, men vad är det man säger? Moj, moj.
Moj, kan moj, du säga. Emil. Ja, precis.
Men alltså, hur flytande är din finska egentligen?
Inte helt flytande. Jag gör mig förstådd till mina släktingar. Nu har det blivit lite sämre när man inte är där kontinuerligt och hälsar på. Så den avtar ju lite, det som engelskan. Har man inte den dagen igen, då kan den vara lite knackig i början, men när man väl är där, då brukar den komma igång ganska bra.
Hur ser reglerna ut? Om du och Hill skulle komma i världens språk, skulle du kunna spela för Finland då?
jag tror inte det går nu när jag har gjort landskamper. Så
visst är det så?
Det är samma tyvärr så är det kört, så jag håller mig på god fot med Hill faktiskt.
Det är bäst, det är bäst det.
Ja, men, precis.
Men hade du den där tanken någon gång när du var yngre? Jag menar, du har ju alltid varit en stor talang. Jag har ju fattat sen du var knappt en knähöjd lång. Men hade du någon gång tanken att om det inte går Sverige, då provar jag Finland?
Ja, kanske inte tänkte på det så mycket. Men det klart man hade kunnat använt det om man inte kommer med i landslagsverksamheten så, utan att man har varit utanför länge. Så då kanske man hade haft möjligheten att kolla åt andra hållet om det fanns intresse därifrån. Så det skulle jag nog säkert använt om det inte hade gått så bra som det gått.
När var det du gjorde debuten?
Oh, nu ska vi se. Det var när jag kom till Falun. Nu vet jag inte vilket år det är. Det är nästan 5 år sedan. Ungefär 5 säsonger sedan. Det är halvåret efter semifinalen fick jag göra debut i EFT som ligger där efter säsongen.
Ja, just det.
Sen var jag inte mer kontinuerligt just efter den, men där fick jag göra debuten alltså.
Är det 2 eller 3 VM då? Det är 2 va?
2.
2 VM, just det.
Precis.
Jag tänkte vi ska hoppa tillbaka dit för en liten så här spännande session i din karriär. För det var ju lite infekterat där när du gick från RIG till Umeå City, och det där har ju på att bli en jäkla soppa, minns jag. Om vi hoppar tillbaka till det där, hur var exakt det där? För du gick från RIG under tiden du spelade och gick skola i RIG till Umeå City.
Ja, men precis.
Som då var det SSL, kan man säga.
Ja, exakt. Men jag kände väl att jag ville... Umeå City var ju på mig. Jag hade min gamla sportchef och tränare från Ersboda tiden, Peter Sjöström, var ju där då också. Ryckte i mig och jag varit väl sugen på att gå. Och till slut, nu har jag inte minnet kvar exakt, men tillät RIG mig att gå då, eftersom de tyckte att jag skött den utbildning jag fått på RIG bra och att jag i princip var klar med den. Så då kände de väl att det var lugnt för mig att gå. Sen kanske, jag minns inte exakt, men det var väl någonting hur de kontakta mig och var på mig som RIG kanske inte tyckte om just då.
Men det var lite infekterat just då, va?
Ja, precis. Som jag sa, jag har inte exakt minnet kvar, men jag minns också att det var lite skriverier om det.
Ja. Du, om vi hoppar lite framåt i tiden, så innan du gick till Falun så stannade ju du kvar i Umeå City där. Det var ju lite det fick ju lite uppmärksamhet att du stannade kvar i Umeå City när de gick ner i Allsvenskan, och egentligen nu, jag är inte 100 här på historien, jag tar det från minnet här, men visst var det så att du följde med ner i Allsvenskan efter det att de åkte ur SSL, och sen gick det ganska snabbt att du gjorde succé där som center, va?
Ja, precis, det var mestadels center. Det var väl några få enstaka matcher som back, men mestadels center.
Men vad hände den hösten? För hösten innan, inget illa mot dig, men visst var det den säsongen som egentligen Peter Larsson och Erik Nilsson gjorde det mesta i City när ni åkte ur?
Ja, så var det väl. Vi hade ett ganska tufft år så, men därmed, jag kände väl att få ett år, jag var ju fortfarande väldigt ung då. Det var väl några klubbar som röck i mig när vi åkte ur där, men jag är ganska klubblojal av mig och hemmakär just under den tiden, så jag kände att spela Allsvenskan kommer inte göra ont, utan det kanske mer kommer stärka mig, få mer förtroende och mer ansvar så det var väl det egentligen.
Men vad hände då? För jag menar, den utveckling du hade där på ett halvår var ju ändå extrem.
Ja, men så är det. Man kanske, jag vet inte exakt, men just det med försäsongsträning och vara i gym lite kanske bidrog lite till att det gick lite bättre. Vad jag minns så kanske man körde sin första riktiga ordentliga försäsong just då. Var lite så där innan, så jag tror säkert det bidraget. Och sen som jag sa, ta mer ansvar, och sen flöt det bara på egentligen.
Vad hände sen då? För det var mitt under säsongen som Falun hörde av sig, va?
Ja, precis. Jag hade utgående kontrakt. Jag hade bara 1 år kvar på kontraktet då också. Sen låg vi lite pyrt till. Vi hade ju tanken att gå upp igen med City, men Sirius, då var det ju bara att ett lag gick upp och inte som det är idag som fyra lag kvalar, utan det är ett lag som går upp, och då hade Sirius dragit iväg och jag hade väl sagt ganska tydligt att jag skulle testa på något nytt efter den säsongen, och när vi gjorde en bra deal där blev utlåning det halvåret, så både Falun och jag fick känna på det, och Umeå City fick lite pengar för mig också, tror jag. Så det var en bra deal som löstes.
Ja, då var alla nöjda. Och det här flyger då in till nästa grej. Det här förstår jag, det kanske inte du vill prata om, men nu är det så att jag frågar ändå, så ja. Får du svara om du vill. Det är ju så att alla vet ju om dina kontakter till Umeå, och du sa ju just det här med Peter Sjöström, att du hade bra kontakt med honom. Han är ju också sportchef i Thorengruppen numera, som är egentligen Umeå City, om man ska vara krassa, för det är väl ungefär så det funkar. Att ja, Umeå City är ju B-laget eller utvecklingslaget och vill till Thorengruppen. Hur nära var det, eller hur angelägna var de att få över dig inför i år? För det är ju ingen hemlighet här uppe att de har snackat om att de vill få hem dig.
Ja, men precis. Det var väl något lössnack så där har jag haft när kontakter varit på väg och aldrig varit riktigt nära, utan jag trivs bra och vill spela de här viktiga matcherna som slutspel och sånt. Jag hade en två säsonger ungefär i SSL med sitt och åka runt och försöka hålla sig kvar i all ära, men det är de viktiga matcherna jag vill spela och finaler så det var, jag har aldrig varit riktigt nära, men visst har vi haft kontakt och snackat. Absolut.
Hade du kunnat vara världens bäst betalda innebandyspelare om du hade gått hem?
Ja, det hoppas jag. Jag har inte gått hem för någon annan kanske.
Mammas köttbullar kanske?
Ja, skulle vara det då.
men det där är väl ingen större hemlighet om att de har varit på dig och så. Men vad, alltså, finns det i framtiden en tanke att en dag kommer jag att flytta hem och spela där? Eller hur långt tänker du?
Jag kommer inte stänga några dörrar utan... Umeå är mitt hem och jag håller på att skapa mig mitt hem här i Falun också. Med sambo och barn på väg sådär. Stäng inga dörrar alls. Kanske händer i framtiden, man vet inte.
Hur mycket har du då mamma som är och hjälper dig, med tanke på att hon jobbar ju med barn, din mamma, och du dessutom då har tillökning på gång?
Ja, men det är bra. Händer något så kan man ringa och fråga om. Om det ska vara så eller inte, så får vi se sen. Hon jobbar ju på avdelningen för tidigt födda. Vi har bara 20 dagar kvar i sambo tidsberäknat. För tidigt kommer det inte i alla fall. Det är bra att ha lite stöd därifrån, absolut.
Absolut. Och det är hon som har dina finska gener dessutom. Vart i Finland kommer de generna ifrån?
De kommer från en liten by som heter Myrki, som översätts mörtmark till svenska.
Mörtmark?
Ja, precis.
Bra fiskvatten.
Ja, det är faktiskt där. Nej, det ligger 10 mil söderut från Vasa. Närpes ligger nära 3 mil uppifrån ungefär, som lite fler känner till. Liten by, litet samhälle där, väldigt litet men mysigt.
Har ni någon sommarstuga där eller någonting?
Nej, vi bor hos mormor där. Mormor och morfar sover hos oss. När vi är där. De har många rum, många bäddar. Samlas alla där.
Rika finnar.
Ja, generösa i alla fall.
Det är bra det. Men anledningen till att jag vill komma in på det här med finskarna är det för att jag har ju satt min situation här. Jag har ju utlovat att jag ska göra intervju, åtminstone en intervju på finska under innebandy-VM.
Ja.
Så jag behöver hjälp här.
Ja, jag ska försöka hjälpa till.
Ja, men alltså, vi tar de här enkla. Vi tar sportfrågorna, alltså nummer ett. Hur känns det?
Nu måste jag tänka till här.
Hur känns det?
Hur mår det, mitt akolo, ungefär.
Mitt akolo.
Ja, det är bra. Det är lite hur mår du? Så det kan man ju i alla fall ta.
Den är bra. Och så sen, vad tycker du om matchen?
Nu min får jag be om ursäkt till alla finnar som säger att jag grammatiskt eller böjningen eller hur det blir fel, men vad tycker du om matchen? Mitt SM väldigt many eller att hur spelet gick så där. Jag vet inte exakt hur man börjar. Mitt är väldigt many.
Mitt är
väldigt
spelet.
Ja, hur det gick.
Many.
Ja.
Many.
Kommer jag få skit här. Finnarna, men det får jag ta. Ja, det är ungefär. Hur gick spelet?
Typ. Finska måste ju vara världens svåraste språk att lära sig.
Ja, det är jättesvårt. Men som jag sa, det är... Även om jag inte uttalar i rätt ordföljd och sådär. Så man gör sig förstådd i alla fall. Även på plan och det är släktingar. Så de förstår mig.
Jag får säga åt dem som jag ska intervjua den stackaren att de får överseende.
Ja, precis.
Ja, men då har jag... Mitte pellit mani. Jag vet ju motta gole kleppi har jag lärt mig av min sambos mormor. Motta gole kleppi, visst är det typ bortskämd snorunge eller någonting?
Är det säkert?
Jag
har aldrig hört.
Det vågar inte uttala. Hennes mormor säger alltid det om hennes lillebror i alla fall. Aha, när han klagar på att han får dålig mat eller någonting.
Ja, men där är det. Säg inte emot alla. Nej, men det är väldigt svårt språk. Men jag har aldrig läst finska så, utan man blev lämnad där med morsan och farsan ska jobba på somrarna. Jag och morsan, så då fick man snappa upp saker på så sätt. Man var tvungen att lära sig det kanske är bästa sätt också.
Hur nära är du brorsan nu när ni bor så pass långt ifrån varandra?
Jo, men det vi hörs av lite då då. Han kollar ju mycket på matcherna sådär. Så det vi hörs av, absolut.
Vad tror du om den här säsongen nu då när vi börjar komma in i dess linda? Det känns ju lite grann som att alla andra lagen får massa problem och när ni har problem så vinner ni ändå.
Ja, så är det väl. Dels jag och vi är några som har varit segstartade så här på början av säsongen. Men det börjar kännas bättre nu på slutet tycker jag. Och som du sa, vi vinner matchen ändå och då får man ju lite arbetsro ändå. Så länge vi är i matcher så är det ingen fara på taket. Vi är några spelare omkring som måste upp i nivå ändå. Men det kommer.
Hörde du när Alexander var med här i podden och vi snackade om dig?
Ja, jag lyssnade lite. Jag minns inte exakt vad som sades.
Han sa någonting i stil med att men han tyckte att jag satt han på potta när jag frågade om du är bäst i världen. Ja. Så det kan inte svara något annat. men vad säger du där? Alltså, jag menar, nu är du ju på allvar omnämnd som en av de absolut bästa. Jag menar, hur landar du själv i det?
Nej, men det är väl klart att jag vet min kapacitet och vet att jag är där uppe och nosar. Sen handlar det om att leverera säsong efter säsong. Men i mina bästa stunder så vet jag att jag är där uppe. Och det är väl inga konstigheter. Vi har sån mentalitet i fallet att vi alltid vill bli bättre. Vi har höga krav på oss själva. En som bidrar mest till det är väl Alexander som fått in den mentaliteten väldigt bra. Men jag trivs med det. Det är väl alltid kul att få uppmärksamhet. Det är inget som stör mig i mitt spel. Det är bara positivt.
Vad måste du utveckla?
Alla tidigare år har jag sagt att jag ska bli större, men det kommer inte hända. Jag tycker att jag är bra försvarsspelare med de medel jag har. Man får anpassa sig efter sin kropp och sin spelstil. Men jag tror det är bara att fortsätta ha en hög lägstanivå och prestera på hög nivå under längre tid, tror jag.
Visst är det väl ändå lite så outtalat. Jag vet inte hur mycket ni snackar om det, men just där är det att Adriansson och Holmgren, de får liksom sköta skitjobbet när ni tre andra ska göra glassa och göra det fina.
Ja, men det blir väl lite så. Vi har utvecklat det spelet i vår femma. Vi har en bra kemi. Det hade inte funkat om inte alla gör det de är bra på. Vi har bra rollspelare i vårt lag, speciellt i vår femma. Som låter mig i alla fall. Springa upp och ha lite kul, så det är all cred till dem. Även om de inte får alla rubriker så Så är de.
Du vill vara lite center också, va, Emil?
Ja, precis.
Ja, precis.
Då tänkte det att när Rudd får till Storveta, äntligen, nu får jag kliva upp igen.
Ja, men, nu har jag faktiskt varit så att jag nu vill jag inte vara annat än back när man har fått möjlighet att kliva upp sådär. Det är ganska skönt att kolla bakifrån och läsa spel. Det är mycket kunskap för spel, så kan man välja sina lägen.
Mm. Jag tänkte på det där du sa om faderns mentalitet. Jag brukar säga det att jag brukar försöka ofta komma tillbaka till det, att ni känns som att ni är ett litet hårdrocksband som spelar med andra popband, att ni liksom vill vara lite det stygga svarta fåret.
Ja, men det har vi inget fel att vara. Det har väl blivit så när man vinner, så blir man väl lite så automatiskt också. Alla vill slå oss. Vi har galanter som inte är rädda för att öppna munnen och säga vad han tycker och känner. Nej, men det är trist när vi är med att vara. Det är vi mot världen.
Hur mycket brott man satt i, eller är det Alexander som går längst fram i det ledet?
Nej, men Brottman är ju väldigt uppe på det också. Han kommer väl lite med pikar här och var på Twitter och i media. Vi har några som håller fanan högt där, så följer vi andra efter.
Ja, det är bra. Jag tror vi nöjer oss där, Emil. Vi ska hålla oss ungefär 20 minuter, och det är någonstans där vi är. Men ja, finska repetitionerna, det får jag väl återkomma till. Jag får repa lite grann här hemma.
Ja, du får göra det, och så får du rätta dig lite med någon. Duktigare än mig.
Ja, jag får ringa din morsa.
Ja, absolut.
Jag får göra det. Ja, men du, är grymt, Emil. Frekvent här. Jag kommer att ha med i starten av det här programmet när jag ringer Thomson bara och frågar, är han klar?
Ja, Thomson honom?
Nej, han har inte det, men vi sa på skämt när det var Champions Cup i Borås i fjol, då sa jag det att du har en uppgift nu inför säsongen, det är ju det att fixa han till ett svenskt lag.
Precis.
Och då sa han det att jag ska göra det, men då var det också lite grann så här. Ja, men det är svårt att få han till Sverige. Men nu tänker jag att när Nico Salo ändå är här och kan sälja in, de är ju väldigt bra kompisar. Det vore ju jättesvårt att få in han också.
Nej, faktiskt. Och då får man Kotilainen på köpet, och sen så har vi alla här.
Ja, alltså det vore ju faktiskt sjukt kul att ha, ja, men både Kotilainen, Savonen och även typ Emil Selin, vore ju Janne Lamminen också, en fysisk spelare som är kul.
Frågan är om de inte hamnar i Schweiz bara, just med tanke på ekonomin. Och det är väl det som är det svåra, tror jag.
Det är det absolut.
Alltså, man bråkar lite om de pengarna. Så. Mm.
Men jag tänkte att vi hoppar rakt på det här. Så jag slår igång och så sen kör vi. Och så sen då får det bara bli som det blir. Är det någonting efter du känner att nej, det går inte?
Alltså, du får ju, det här är ju första gången för mig liksom, som jag gör sån här. Jag brukar alltid vara så himla trevlig i telefon, så jag får försöka koppla på någon annan stoneface-variant.
Tänk dig 5 minuter kvar. Ros har just fått en femma, och så sen går vi in där i samtalet.
Ja, jag är med. Vad kör du?
Och så kommer domarna fram till dig och säger: Niklas, solklar femma, inget annat.
Och nu håller du käften.
Ja, där vill jag att vi är. Kan vi hålla oss där i 20 minuter?
Absolut, det ska jag med försök.
Ja, men jag tänker vi börjar i det hållet ändå. För vi hade ju, jag försökte ju, vi hade inte möjlighet, jag och du, att samtala efter Johan Ros-grejen. Nej. Johan Ros tackling på Jimmy Pettersson. Så jag tänkte ändå att om vi sätter punkt på hela den grejen här idag då. Vad känner du när, med lite tid som har gått och sådär? Jag fattar att du är i Växjö, att du på något sätt håller för din spelare. Men vad tycker du om grejen? Om du får summera hur allt fallit ut och allt snack kring det.
Jag är väl inte så extremt bra på att följa allt snack som händer. Jag tror att du är rätt så mycket bättre där. Men det är ju en intressant situation, så är det ju. Och det är ju såklart att Johan träffar ju Jimmy väldigt illa. Och ja, men det bör ju vara i någon form av straff. Sen är jag aldrig människan att säga hur många matcher eller vad det ska vara. Men visst, den träffar illa, och han satsar liksom rätt så rejält. Och det är klart att han ska ut på det. Sen tycker jag ju det är intressant, eller den diskussionen som jag själv någonstans har fått föra, det är ju att det har kommit lite nya direktiv på hur man vill se på själva satsningen och vem som bär ansvaret i olika situationer. Och jag tycker ändå, när man, jag har ju en del videoklipp i mina baser här, och då när man tittar på det, vem som faktiskt blir ansvarig när det inte finns någon bollförare direkt, utan Jag tycker det är en klurig situation och där är många satsningar där spelarna väljer att hoppa undan för att inte ta smällen. Och då är det frågan, bör det utdömas nästan samma straff då eller bör det vara själva träffen som är det som är liksom huvudsak? Jag tycker att även om man försöker till exempel sparka mot en spelare eller man sparkar mot någons huvud för att överdriva det, om man träffar så är det absolut en sak, men om man bara försöker träffa är det inte lika mycket då just i sportsammanhang? Jag vet inte.
Men nu tänker du på hela bilden, inte bara på den situationen utan på alla sådana situationer, för jag såg att du hade tagit fram några exempel på två olika träffar där en gav avstängning och en gjorde inte det.
Ja, alltså det jag ville belysa med det som jag la i något Twitterflöde där, det var väl framförallt just själva satsningen och vem som bär ansvaret. Jag tycker att det är en riktigt bra sekvens tidigare i matchen där Jesper Berggren satsar bra, eller vi kan ta Frank Keppels exempel också, men där Johan väljer att hoppa undan, alltså han kan ta den smällen också och då får vi kanske 5 minuter utvisning med oss. Men är det som ska behöva hända för att det ska ske? Det är det jag ställer mig lite frågande till, kan man väl säga.
Men jag vet, för att jag nu kommer jag in på det, jag blir nästan som ett ekorrhjul som börjar snurra igen. Men jag blir så extremt frustrerad när jag liksom hör att alla tränare har ju olika åsikter om vad som ska göras. Och framförallt så tycker domarna något annat och alla klagar på att nivån är på fel, att domarna är dåliga. Men då landar vi ändå på något sätt i den här diskussionen som ändå hamnar där. Vem ska bestämma hur spelet ska se ut?
Ja, men det är ju en jätteintressant fråga. Men jag vill backa lite där ändå på det du sa. För att jag tycker ändå någonstans när jag ser att när man tittar på situationer i efterhand och diskuterar detta med domare och med elitdomare och även de högsta baserna kring detta, så ser man det ofta ganska liknande. Alltså man tycker ganska samma kring de här situationerna. Men under match så såklart, jag är ju färgad för mitt lag, det är inga konstigheter med det, och domarna försöker göra sitt bästa där. Men någonstans kommer man lite grann till korta i, kan jag tycka, att när man väl ser det efteråt så ser man det på ett annat sätt, vilket då bör föra diskussionen vidare till, men klarar vi verkligen av det? Klarar vi verkligen av sådana här situationer i den hastigheten så som innebandy är? Och då är vi tillbaka på förra säsongen med kanske med 3-domarsystem eller något annat, som att ta till videohjälpmedel eller någonting. Jag vet faktiskt inte, men jag upplever inte att man, jag upplever verkligen att man, att när man pratar om det i efterhand, att man ser det ganska liknande, måste jag säga. Sen är det intressant som du säger att den diskussionen, vem ska bestämma? Jag är ju helt inne på att det får inte vara domare eller domarbaser som ska sitta och bestämma vad som ska tittas på kommande säsong. Vilka direktiv ska vi ha? Utan det måste föras en diskussion för att nå dit. Eller att vi tränare, vi spelarna och så vidare, att de säger att så här vill vi ha innebandyn, denna beställningen vill vi lägga till domarna och det är detta ni ska utföra. Men där är vi inte riktigt samsynkade heller överallt. Så att,
vad är problematiken för att få till det då? För det känns ju som, för mig är det en självklarhet.
Ja, jo, men precis. min gode far brukar alltid säga så här att när man ska göra stora förändringar så är det några som måste dö först, brukar han prata om. Det är kanske lite för grovt i sammanhanget.
Någon ska alltid bära under huvudet.
Nej, men framförallt att man, att det behöver försvinna gamla tankar, gamla idéer. Vi pratar ofta om att innebandyn, den är så ny och vi har så mycket potential till att kunna utveckla den. Men det är ändå väldigt många gamla huvuden som sitter kvar och får bestämma på ett sätt som jag kan tycka inte utvecklar innebandyn tillräckligt.
Så det är helt enkelt att de som har lett för länge?
Vissa av dem. Jag tycker att systemet har varit på samma sätt för länge. Det måste jag säga. Vi måste göra någonting nytt. Vill vi paketera den här produkten till någonting riktigt, riktigt bra och vill vi växa så måste det ske nya saker. Om vi gör som vi alltid har gjort så vet vi var det slutar. Och det är väl någonstans där jag resonerar.
Men just det här att, jag menar, jag tror ändå att alla som jobbar inom den här sporten, det är ju väldigt få som jobbar med det här för att man vill tjäna pengar på det. Och de flesta jobbar ju med det för att de tycker om sporten och vill att den ska växa. Men hur kan det då vara så att man inte liksom kan flytta på det som har varit för länge då? Jag menar, det måste väl gå, det finns väl val för sånt också, eller?
Ja, det tycker jag också att det borde finnas. Och det har ju skapats forum i på olika sätt, men det, tyvärr så har det en tendens att sluta på samma mönster som man ändå alltid har varit i. Och där är ju någon form av grundstruktur som jag tycker måste förändras. Jag har tyvärr inte något bättre svar på det, varför det blir som det blir, men jag, det måste ske, det måste komma till några slutsatser, inte bara diskussioner.
Nej, exakt, för att det känns som att de här slutsatserna och det som har konstaterats sen jag kom in i innebandy 2009-2010, så har det varit egentligen samma debatt, men det känns som att det har hänt ingenting.
Nej, men jag, vi är överens där, helt klart.
Ja, det där är ju en stor fråga och en det är det. Sex just timmars det. Podd.
Precis. hela. Men nog inte med mig heller, tror jag.
Nej, jag tycker ändå att det är viktigt att ni som, jag menar, alla som är tränare på elitnivå också måste ju få sitt och säga. Sen ska ju ni såklart vara ledda av en klubbchef som ska ha en ännu högre talan när det väl ska samlas, tycker jag. Ja. Men jag tycker också att det är konstigt att spelare, ledare och klubbdirektörer eller klubbchefer inte är med i diskussionen konstant, utan att det är folk på andra positioner som bestämmer hur SSL ska formas, eller har gjort så i alla fall.
Precis. Och kanske vi är på väg mot nya steg nu, och det, sen någonstans har man ju hamnat i det här negativa mönstret att man tror ju inte på det förrän man ser det just nu, och det, även om vad som än kommer att hända med de nya sakerna som sker, så vill man se resultat innan man kan liksom känna att det känns jättepositivt.
Ja, absolut. Vi hoppar vidare till själva sporten och det som händer i innebandy Sverige och kollar till ditt lag.
Det känns kul. Det känns roligare. En roligare diskussion. Ja.
ni mötte Falun senast. SM-finalrepris.
Det var det ju. Det är helt rätt.
Vad tycker du om den matchen då, nu när du har fått lite distans några timmar sådär?
Ja, men det var en riktigt bra innebandymatch, tycker jag. Tycker att framförallt att vi kom upp i en nivå som jag inte upplever att vi har gjort sådär jättemycket den senaste tiden. Och, ja, men vi spelade en bra innebandy och vi gav oss chansen att slå Falun borta på ett bra sätt. Inte bara ställa fem gubbar framför kassa och gå på kontring, utan att vi faktiskt spelade om det igen. Och jag tycker verkligen att både den här och SM-finalen att vi har extremt goda möjligheter att vinna. Och det är ju någonting positivt i det. Sen vinner man inte alla matcher. Men det är rätt så mycket lättare att acceptera en förlust när man har gett allt och har försökt allt och ändå inte nådde dit. Så att jag är ändå, ja, det var positivt, även om resultatet var negativt.
I finalen var ni väl en sådär 35 minuter in i matchen så hade ni väl ledningen. I alla fall så kändes det som att ni hade både momentumet i första 6/10.
Ja, det tycker jag nog. Sen tar de över lite där i andra och sen kom vi tillbaka i tredje och har verkligen chanser på att gå upp i ledning igen där. Sen får vi inte riktigt det målet som vi vill, och där var Galante var ju en skillnad där. Han är ju ett hot var han än är, och han lyckas ju göra det här 5-4 målet som blir avgörande istället för att vi gör det. Så att, det är väl den lilla skillnaden som avgör SM-finalen, kan jag tycka.
Om man kollar då till er trupp, ni har ju tappat Valdemar Ahlroth till exempel, men hur slagkraftiga är ni i år, tycker ni?
Vi är bra i år också. Vi är riktigt bra. Hur mäter man det, tänker du då?
Ja, jag vill bara, just att man säger att någonting är bra, det säger mig ingenting.
Nej, det gör inte det, nej. Nej. Då kan jag inte säga det en gång till, för det låter lite dumt. Vi har faktiskt en ganska bred trupp här, och det är något vi har spunnit på rätt så länge att ha det så. Sen har vi tyvärr så att vi har haft rätt så mycket skadeproblem nu i början, vilket vi inte har haft någon annan säsong, samt att oktober och november inte riktigt har varit våra månader sen tidigare, eller framförallt oktober, och vi har aldrig tagit så mycket poäng som vi har gjort i oktober som vi har gjort den här säsongen, så att vi har någonstans öppnat rätt så mycket starkare än vad vi gjort tidigare år. När vi är helt skadefria, vilket man väl aldrig blir egentligen i den här sporten, men när vi är hyfsat skadefria i alla fall, så är vi verkligen, vi är ett lag att räkna med, så är det. Då är vi riktigt bra, kan du mäta det ordet?
Det kan jag mäta bra. Riktigt bra, då får vi i alla fall ett litet superlativ där du är, nöjd.
Ja, det är bra.
Så enkelt ska det inte vara med här. Någon form av motstånd måste det vara, annars blir det alldeles för trevligt här.
Jag hör dig.
När vi kollar till då förra säsongen, jag tänkte att jag hoppar lite mellan här och försöka få någon form av röd tråd i det hela, men det kändes ju som att det var eran grej, att ni slängde liksom in en tredje kedja och så var Niklas Ramirez där i tredje kedjan, och så hade du Ja, men att det var liksom, det spelade ingen roll vilken femma ni hade inne, det var samma spelare, det var nästan samma hot. Det kanske inte exakt, men du fattar ungefär vart jag, vad jag menar.
Jo, men det var framförallt hot på tre femmor oavsett liksom. Sen kanske inte riktigt på samma sätt i alla femmor, men det var vi helt klart. Men sen är det ju, alltså, om man nu ska jämföra med vad som hände förra säsongen, så är det så lätt att stirra sig blind på precis det som händer på planen. Det är så mycket annat som måste stämma, tror jag, för att man ska nå så långt som vi gjorde. Det måste stämma kring sjukvården, det måste stämma kring hela logistiken, det måste stämma organisatoriskt i föreningen, det måste stämma i ekonomin. Sådana saker speglar sig ner på planen. Och vi mådde verkligen bra förra året och vi fick en bra stämning i truppen på det också. Så att det är lätt att bara stirra sig blind på att ja, men du hade ganska bra innebandyspelare och så gick det bra. I så fall borde ju ett lag som Storvreta var i final varje år, med tanke på det materialet som de besitter. Så att det är mycket som ska stämma för att man ska nå dit, och det är därför som det är svårt att säga nu. Jag antar att du vill ha ett svar. Ja, men kan ni gå hela vägen i år? Ja, det kan vi absolut göra om vi får träff på hela vägen, men det krävs träff på hela vägen för att nå dit. Och det är väl det som Falun har lyckats väldigt, väldigt bra med de senaste säsongerna.
Ja, de har ju till och med spelare som inte är riktigt där i form, men ändå så har de inte förlorat, eller de har ju förlorat mot Jönköping förvisso, men de har ju släppt in minst mål och gjort flest mål trots att Galante var ganska trögstartad och alla kanske inte 100%.
Nej, men så är det ju också. Det är ju både en styrka, men det är en styrka som de behöver få träff på en Galante för att man ska gå hela vägen, så är det liksom.
Det här är skillnaden.
Nej, det är det inte bara, för att det måste stämma i föreningen överlag också. Det är precis det jag menar, men det räcker inte med att bara tre av fyra delar funkar, utan fyra av fyra delar måste funka, oavsett om det är Galante som en enskild individ eller det är truppen, gruppen, ekonomin och så vidare och så vidare, för att man ska nå dit över tid. Och det har Falun lyckats med sen tidigare, och då är Galante ju han är målskytten, så att säga, och då ska han också prestera på planen liksom. Det är en pusselbit i att nå hela vägen.
Kollar man till säsongen då som var, jag menar, nu börjar ju ändå tabellerna satt sig lite grann i alla fall. Det är ju extremt jämnt hela vägen ner från, ja, men från Hölleviken egentligen till Mullsjö är det ju ganska jämnt. Det är väl jämnt överallt, det har inte kommit så långt. Men tycker du också att det är de här topp fyra, att det är ni, Falun, Storvreta och Mullsjö, att ni är liksom ett steg över de andra rent truppmässigt och förutsättningsmässigt?
Nu får jag ta fram tabellerna för att titta vad det är du säger. Så jag kan hänga med.
9-6, Linköping är 5 och Pixbo 4.
Ja, jag ser det. Jag har telefonen i handen nu. Ja, den är ju rolig. Det är inte så ofta jag tittar i den här. Så att det ser ju spännande ut. Jag tycker att, får man säga Real Storvreta, eller får man kanske inte göra i en podd. Men
det är klart man får.
Det gör jag ändå. Men Storvreta för mig har ju det bästa laget på pappret, helt klart, tillsammans med Falun. Det är inget snack om det. Sen är det rätt så tajt därefter vad man kan göra. Jag vet inte om det finns någon tydlig topp 4. Jag tycker att Eliasson lyckas jättebra med Pixbo just nu, och jag tycker fortfarande inte Mullsjö har fått den träffen som förväntas där, och vi är inte där heller i de här månaderna. Helsingborg med, vad har de, 8 landslagsspelare, bör väl hänga på toppen också. Så att det är svårt att säga. Jag är ingen bra tippare och ingen bra, ja, det är svårt att syna, men rent truppmässigt så tycker jag ju att Falun och Storvreta är ju långt före, och de har ju, vissa av de lagen har ju dessutom andra ekonomiska resurser att jobba med. Eller de jobbar med andra ekonomiska resurser i alla fall.
Du han ändrade det där snabbt. Där. En ekonomi ska ju gå ihop också.
det vet jag. Ja, precis. Jag svarar på det.
Jag förstår ungefär vad du menar. Ibland behöver man inte alltid säga någonting för att förstå vad du menar. Men kollar vi till övriga ja, hela serien egentligen. Vad känner du? Vad är det som sticker ut?
Ja, men just i år så här, så är det ju att det är många lag som slår många på något sätt, och det är inte bara samma lag som vinner hela tiden, förutom då kanske Falun och Storvreta som har ganska god pott, ser jag nu. Men jag tycker det är inte jätteofta som det bara har gått 9 omgångar in som de 3 sista lagen, eller 4 sista lagen, ligger på 7, 8, 9 poäng. Alltså det är en ganska, det kommer ju vara tajt in i slutändan i år, även runt kring både slutspelsträck och det nedre strecket. Och det kan jag inte uppleva att det är alla säsonger, att man känner att nej, men alla lag kan verkligen slå alla. Och jag tycker, alltså tittar man på Team Torén-gruppen som jag tycker är ett otroligt kompetent lag på pappret, så jag är inte så säker på att de kommer hålla till där nere så länge till. Sirius har väl aldrig varit så spännande som egentligen i år, och det är ändå de två lagen som är i botten just nu. Så att, jag tror det kommer hända mycket, men det kommer också vara jämnt in i slutet.
Jag drog in ljudet snabbt där för att jag skulle kunna knappa lite grann samtidigt så du inte hörde att jag tjuvkollade upp lite grejer.
tänker du skriva en artikel på detta också?
Nej, jag kollar bara upp så att jag kan briljera med saker som det låter som att jag påläst på, men jag sitter egentligen med och kollar på telefonen så att jag har rätt fakta med mig.
Jag också, vi har samma jobb där.
Man får fuska, det är faktiskt så det funkar. Men jag ska prata med Jack Arvidsson i Torén-gruppen här nu om bara en liten stund, och har just pratat med Emil Johansson. Men just bottentrion här, alltså AIK, Sirius, Torén, Jönköping, ja, vi kanske får räkna med. Ja, vi nöjer oss där, men Jönköping, AIK, Sirius, Torén, vad tror du om den här bottenstriden?
Jag tror inte det är de enda som är inblandade i den till att börja med. Eller jag tror definitivt inte bara det är de som är inblandade i den. Jag tror det kommer hända en hel del till. Sen vem som... Alltså det är väl lite samma där också. Att Sirius har väl hamnat, om man tar dem som ett exempel, så har de hamnat i en sån extremt negativ trend. Som gör att de inte tar så mycket poäng som de kanske borde. Och där behöver man ju finna någon form av... av förändring i gruppen eller truppen. Så de hade gjort om lite i fem år och så vidare och fick lite effekt från början, men det gäller att få det om och om igen när man ligger i de regionerna som de faktiskt är just nu, och samtidigt försöker man då sprida någon form av lugn och det är många matcher kvar och så vidare. Men det är lite hur ledare kan hantera sådana situationer. Det är ett helt annat lag eller en helt annan uppgift att vara ledare i ett medgångslag som i ett motgångslag, och där ska det bli spännande att se vad man kan klara av.
Hur balanserar man det, du som är tränare, liksom att balansera jag vet inte vad man ska kalla det, men Dr. Jekyll och Mr. Hyde, liksom, hur ska man balansera det som tränare? Hur mycket ska du vara kompis, hur mycket ska du vara djävulens advokat?
Ja, men jag tror vi är väldigt olika här på hur vi tänker och hur man ska vara i sitt ledarskap. Jag upplever ju det att jag kan vara bästa kompis med vem som helst, det har ingen betydelse, men det får aldrig påverka mina beslut. Det är liksom, jag kan sitta och dricka kaffe med vem som helst precis när som helst i laget. Det har jag inga problem med att sitta och prata allt mellan himmel och jord egentligen. Men det får aldrig påverka en bänkning eller en toppning eller någonting annat. Eller det bästa för den personens utveckling, trots att det är ett jobbigt beslut att ta. Så att och ibland behöver man vara riktigt arg där ute för att i vissa avseenden statuera exempel. Men ibland så behöver man också bara vara den lugnare typen, och det är ju utifrån vilken grupp du har, utifrån vilken process du är i, utifrån ditt tabelläge. Det kan vara många delar som spelar roll i det. Jag tror inte man ska vara på samma nivå hela tiden i alla fall. Det är nog det jag... Man behöver förändras också i sitt ledarskap. Sen avundas jag faktiskt lite de här bottenlagen också, ska jag säga, för att det finns inget som är mer... Det är tufft, absolut, men det är också en ruskigt rolig process att gå igenom att få försöka jobba sig upp i en tabell igen. Man utvecklas nog som allra mest som ledare i motgång, tror jag i alla fall. Och när man får testa olika teser och försöka implementera dem. Men jag är lite avundsjuk på dem också på ett sätt.
Nu får jag be om ursäkt om min okunskap här, men vilken säsong i antalet är det du gör i Växjö nu?
Detta är femte
säsongen. Vad tycker du liksom, alltså, om du kollar då tabellmässigt? Jag menar, i fjol var ju final, det är ju väldigt stort, men vad liksom, hur stort är det liksom, förvandlingen av klubben och liksom att komma till att vara ett topplag, eller vad är grejen som sticker ut när man får följa ett lag igen då ett halvt decennium?
Ja, det är helt sjukt egentligen att de inte har sparkat ut mig. Det borde de gjort för länge sedan, tänkte säga. Men det är ju såklart häftigt att jag minns ju min första säsong här uppe när Växjö var nykomlingar i SSL, och fram till jul så hade vi knappt vunnit en match. Och då stack jag på semester en vecka, och det blev en rätt så bra semester det, att verkligen tänka igenom saker och ting.
Mitt under säsongen?
Ja, det var sån här jul. Det var väl något VM-år om jag minns det.
Aha,
jag
tror det var tre veckor. Jag vet inte att du hade två matcher när du var på, i Spanien.
Nej, 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 så det, jag har faktiskt inte missat en enda match än så länge under de här fem säsongerna. Så att, det, nej, det var verkligen ett uppehåll där som vi hade planerat in. Men sen när vi kom tillbaka från det uppehållet, spelarna var också lediga en vecka där, så tror jag det var att vi tog 8 eller 9 raka vinster och gick till slutspel på det också redan säsong 1. Så det är en sån förvandling är superhäftig att gå igenom. Men det är klart att för varje säsong som, vi, som jag har fått vara med i Växjö och som vi har gjort här, så är det ju folk som har tagit steg. Jag har tagit jättestora steg och blivit en bättre ledare, tycker jag. Många av mina spelare har gått från att vara inte spelat en minut i SSL till att bli landslagsspelare, och sen dessutom så har vi blivit bättre i tabellen för varje år som går. Och nu då toppar vi det, eller det har ju blivit bättre och bättre, och nu var vi ju i final senast liksom. Så att det är ju klart att det är en häftig resa och fått vara med på hela det. Det skulle man gärna göra om, så att säga.
Du sa det där att någon som knappt hade speltid i SSL som har blivit landslagsspelare. Vem tänker du på då till exempel?
Ja, egentligen i stort sett alla de som har landslagsspelare. Men Johan Roos fick ju chansen där i början, men Marcus Jonsson hämtades ju hit. André Andersson och Ludvig Persson hade ju knappt spelat. De har spelat väldigt få minuter i allsvenskan och de är landslagsspelare idag. Så att det är ju i stort sett de flesta. Niklas Ramirez som har testat på landslagsspel hade gjort några få matcher i Tyres och Trollbäcken och så vidare. Så att det är många som har faktiskt fått göra den resan som är häftig. Vi har ju inte haft, det är väl egentligen 2-3 spelare som vi har varit in från, 4 tror jag det är förresten, från SSL-nivå till oss själva liksom, som har varit på SSL sedan tidigare. Annars är det bara spelare som är underifrån, och det är klart att det är häftigt att få vara en del och få vara med i deras resa.
Vem var den första som du såg att den här direkten kom, att den här kommer att bli landslagsspelare, liksom det här kommer att bli en av de bästa i världen?
Oj, nu rotar någon här i bakgrunden. Alltså Marcus Jonsson får jag nog säga att det han gick igenom säsong 1 och den utvecklingen han har haft på de här åren är väl nog den som har varit tydligast. Han är för mig en av landets topp 2, topp 3 högerbackar, beroende på hur man väljer att ställa upp sitt landslag såklart. Men han är, ja, den resan han har gjort och den spelförståelsen man fick se där redan från början till det han kom till, det var häftigt att få följa det och få följa hans steg där.
När du säger topp 2, topp 3, då antar jag att du har första platsen tingad till någon.
Det är ju diskutabelt. Jo, men det har jag. Jag har min egen rankinglista. Jag spelar lite sån här floorball manager med mig själv, så jag tycker det är så roligt att se vad jag kan varva och lite sånt där.
Ja, okej. Men vem är äta då? Är det Emil som har varit gäst i den här podden?
Alltså det är det som är frågan, vad man ska ha Emil. Det är det som är det. Emil är absolut en av de här topp 3. Det är.
Men just Marcus då, vad var grejen liksom? Alltså det finns ju mycket man kan se i en spelare, men liksom hade han skallen och så redan när han kom? Jag menar, var han 22 bast eller någonting?
Han är född 95, ja. Så att han, nej men det, ja, nej, den fanns väl någonstans lite så latent, men den var inte riktigt uppe på ytan än så länge. När vi varvade Marcus så var det ju egentligen så här att det var Valdemar Ahlroth som vi gick för och som jag hade bra kontakt med där sedan tidigt. Och sen så Marcus blev någonstans lite så på köpet att det här kan vara rätt roligt, men ändå, det är sällan vi varvar någon eller tar hit någon som inte har gått ut gymnasiet, men han ville väldigt gärna och vi såg en möjlighet till att, ja men absolut, om vi är sugna på det, och han var 6:e, 7:e back i början där, så var det häftigt att man tog honom på vissa premisser och sen blev det helt andra premisser när han kom hit och visade upp sitt register. Så att, ja, fräckt.
Så han var egentligen Valdemar Aldros plus en när han kom till er?
Man kan säga att han var en kompisvärvning. Nej, det är lite att ta i, men det är klart att ibland är det bra att ha två personer från samma ställe.
Tack Niklas för den rubriken på avsnittet.
Var det den där? Okay. Då kan jag tillägga så här att när de hade bott tillsammans i ett halvår, Valdemar Ahlroth och Max Jonsson, så fick vi skicka dit en städerska. Så att då var jag inte helt med på vad som hände, kan jag säga.
Var det så illa?
Ja, det var fruktansvärt illa, om jag ska vara helt allvarlig. Det var horribelt illa.
Hur skötte de sig det övriga då? För jag lämnar liksom tvätta, städa och sånt. Det fattar jag att det kanske var problematiskt. Men hur fick de mat och sånt då?
Jo, men det fick vi lösa efterhand. Men nu sköter de, nu har jag inte ansvar för Valdemar längre, men Marcus sköter sin hygien i alla fall. Och det gör nog Valdemar också, tror jag.
Du behöver inte åka dit och duscha honom efter matchen.
Nej, det jag tror att det funkar just nu.
Men du blev lite extra papp åt dem då, eller?
Nej, det är man ju för alla nya spelare som kommer, så blir man ju liksom en del av hela livet. Man blir ju inte bara en del av på innebandyplanen. Det blir en del, men att funkar inte helheten runt omkring så funkar det väldigt sällan på planen också. Och då är det klart att då blir man ju, eller jag blir i alla fall intresserad av hur det faktiskt ser ut hemma hos folk och hur man sköter sig, hur man sköter sin kost och hur man tränar extra passen och så vidare. Så att det är klart att det är en del av det.
Måste inte det vara lite jobbigt liksom att man, jag menar, jag förstår ju innebandy är en lite mindre sport så där att du får ju liksom vara, du är ju inte bara tränare, du har ju lagledarskap och nästan player liaison, att du måste vara så pass nära men ändå kunna ta liksom de hårda besluten.
Jo, fast det tänker jag är en del av tränarjobbet. En del av, eller tränarjobb låter fortfarande konstigt i mina öron, men tränarrollen. Jag tycker att jag tror det är där många ledare missar faktiskt. Att man tror att man bara ska gå till en träning och prata innebandy. Och då tror jag man är rätt så fel på det faktiskt. Jag tycker det handlar jättemycket om hur spelaren funkar vid sidan om. För att funkar inte en helhet så funkar det inte på innebandyplanen heller. Och det är klart att jag är mest intresserad av hur det går på innebandyplanen. Men jag är också väldigt, väldigt intresserad där med hur det går i livet. Så att jag tycker nog inte att tränarrollen får delas upp på något sätt. Men det innebär ju också att man kan göra jobbet hur stort som helst eller rollen hur stor som helst, för att man kan ju sitta och prata i all oändlighet med en spelare och då har man ju 20 stycken som man någonstans vill åt samma håll med.
Så att, Det låter ju ändå som att det är lite så här psykologroll i det också, för jag menar, då ska ju deras första liksom person som de ska ta ut frustration på blir nästan dig också liksom, om man blir bänkad. Nu har inte jag varit elitspelare, men jag kan ju bara tänka mig att det måste ju vara ganska svårt den, liksom, att vara psykolog också liksom, och hjälpa dem med det, alltså, flytta till en ny stad och lämna föräldrar och sådär. Och så sen ska det vara spelare och allting.
Jo, men alltså kategoriserar man hela tränarrollen så tror jag man hittar rätt så många yrken i den delen. Och psykolog är absolut en av delarna, men också som du sa att vara pappa i vissa lägen. Men det är väl kanske därför man som ledare också ibland får höra att du är helt korkad, du är helt dum i huvudet. Vad sysslar du med och hur kan du göra så här? Och det kan man väl någonstans förstå. Man umgås ju rätt så många timmar ihop och har koll på varandra så sätt, så att det är helt klart en del att vara med i deras frustration också och möta dem där, tänker jag.
Så, ja, gjorde du årets mål i helgen?
Nej, det tror jag väl inte, men det var väl helt okej.
Vad hände där riktigt? Alltså, jag fattar ju att du ville peta den förbi backen, men var tanken att skjuta direkt sen, eller vad hände?
När jag väl fick med mig första touchen så kände jag väl bara att nu måste jag fullfölja det här. Men det är lite kul för siken som passar där har slagit passningar i knähöjd till mig på träningarna. Så jag har varit på honom det där, så sen får jag en till sån där passning. Så man har fått träna lite på dem där ofrivilligt på träningen.
Så det var att han slog en dålig passning så gjorde att målet blev möjligt?
Ja, men lite så. Sen om man ser reprisen har han inte så mycket val, men det är ungefär så där han brukar passa.
Knähöjd.
Så, ja, man får vänja sig helt enkelt.
Ja, för de som inte har sett målet kan jag säga att på Plastpoddens Instagram finns målet, så kan man gå in och titta på det. Det var ju faktiskt riktigt, riktigt läckert.
Ja, jag får väl lov att hålla med, även om det är en hel del tur inblandat också.
Ja, men det brukar oftast vara det om det ska vara riktigt, riktigt snyggt. Hur är det snyggaste målet du har gjort i alla fall?
Definitivt i SSL i alla fall. Kanske har gjort något snyggt i någon lägre serie tidigare också, men absolut i SSL har jag inte gjort något snyggare mål.
Parallellt med att ni gjorde den där matchen så gjorde Andreas Karlbom comeback också. Du har ju spelat med Karlbom i många år. Vad tror du om den där comebacken?
Ja, nej, jag var ju på plats och kollade på Kalle igår. Han fick ju bara spela halva matchen. Jag vet inte om han blev bänkad eller om han kände av sin gubbkropp. Men han såg pigg ut, tycker jag. Han är ju lite av ett fysiskt fenomen. Så han är fortfarande snabb och han gjorde ju ett bra förarbete till ett av målen där. Så det kommer nog bli jättebra.
Ja, spännande kedja där med Hans, Svan och Ketil.
Ja, precis. Det finns lite klass och kvalitet i den trion.
Ja, om de kan. Ketil verkar ju fortfarande springa på nu när han har fått tillbaka sina blad där och kan göra lite mål.
Mm. Ja, nej, han är också lite av ett fenomen, får man lov att säga. Hur han orkar leverera år efter år.
Mm. Urban krämar ut det mesta som går nu av de sista åren här.
Ja, det känns väl så.
På tal om det, du satt ju på upptaktsträffen och sa det att det är inte svårt att vara det roligaste laget i Umeå med tanke på hur tråkiga dalen är.
Mm.
Har du fått någon stöttning efter det? Hur var reaktionerna?
Det var väl många som tyckte att det var ganska kul sagt där och då. Sen har jag ju väl fått käka upp det lite så här i säsongsinledningen när vi knappt gör några mål och dalen går bättre än oss och vann mot oss i derbyt och allting. Så och jag satt ju på Urban i korridoren och han frågade om jag hade koll på hur många mål vi hade gjort förra säsongen och så vidare. Så att det har varit en del bakslag, men det får man väl bjuda på. Jag kände väl bara att jag inte ville vara så grå utan att försöka sticka ut på något sätt och sätta lite rubriker. Så.
Det var bra, Jackie. Jag gillar det.
Mm.
Man skulle nästan kunna tro att du är journalist.
Ja,
vilket
precis.
Du är också.
Vilket jag är. Man vet lite om den andra sidan, vad de nappar på och sådär. Så det blev lite av en snackis. Så.
Mm. Ja, men det är bra. Och bra genomtänkt också att du hade liksom någonting att säga där. Det tycker jag var kul. Att folk kommer dit liksom med en agenda och inte bara går dit och sätter sig och säger någonting.
Ja.
Det låter lustigt.
Nej, precis. Det är ju lite VM i klyschor där nere och det är lite, enligt mig, helt fel väg att gå om man vill skapa intresse. Men ja, så mer sånt nästa år hoppas jag på.
Mm. Men alltså det är ju så att om man då väl sticker ut så finns det ju chans att man får äta upp det. Men nu, jag menar, du visste ju förutsättningarna för ert lag inför säsongen, men det är väl ingenting att sticka under stolen med att ni har haft en dålig start på säsongen helt enkelt.
Ja, det har vi haft. Sen har vi gjort en del lovande korrigeringar nu, tycker jag. Vi har ju fått in Stefan Lindberg på centern och så har vi ändrat om lite i försvarsspelet inför Linköping-matchen som vi vann. Och det var ju som en stark seger. Men egentligen allt innan den matchen kan vi egentligen kasta i papperskorgen förutom Örebro som vi också lyckades vinna lite turligt. Men ja, det känns som att vi ändå har något på gång och vi ska försöka gå all in på onsdag mot Jönköping. Så försöka vinna igen.
Vad var det som har varit dåligt då? För du säger att ni kan slänga allting innan Örebro-matchen i papperskorgen. Jag menar, då har det ju fallerat inte bara på plan utan det måste ju vara mer än så som har fallerat.
Ja, nej, men vi har ju varit lite fundersamma själva. Vi hamnade i någon slags man-man spel alldeles för mycket och sprang och jagade folk på plan och det kändes lite kaosartat samtidigt som vi ville vara alldeles för läckra med bollen när vi vill väl spela för roligt och konstruktivt och så blir man bara straffad istället och då är det inte så mycket roligt kvar längre. Till exempel mot AIK var en sån match 2-8 hemma när vi verkligen vill spela innebandy men vi lyckas inte och så blir vi bara sönderkontrade. Så att, ja, det har funnits en del att fundera på, men som sagt, det kändes som att det klaffade lite mot Linköping när vi vann med 7-4. Så det är lite den innebandyn vi måste spela för att ta poäng.
Men blir det lite panik nu? För jag menar, om man kollar på tabellen, det är ju så att förvisso väldigt tidigt på säsongen, men det känns ändå som att det är, jag menar, 6 lag. Jag tror ändå att Dalen, när de får tillbaka spelare, kommer att studsa högre upp i tabellen. Jag tror också att Sirius är lite, de har lite för bra trupp om de fixar målvaktsfrågan för att ligga riktigt i botten. Men det är ju en ganska prekär sits där. Ni är ju med AIK och Jönköping i det riktiga bottenträsket.
Ja, absolut.
Jag menar, förlust mot Jönköping på onsdag, då är det ju riktigt jobbigt.
Mm, jag håller med om Sirius för det första. De tror jag inte kommer vara där nere. De har enligt mig ett jättebra lag. Så att, sen de andra, det som är lite oroväckande för oss i så fall är väl att både Örebro och Jönköping har tagit mer poäng än vad folk trodde. Sen vet vi inte riktigt än vilket som är deras äkta jag, om det här är det eller om de kommer bli bättre eller sämre. Det känns som att vi i alla fall kommer att bli bättre. Det är jag ganska övertygad om. Sen, ja, det är klart det är tufft. Det är ju världens bästa liga. Det finns inga dåliga lag och det gäller att leverera. Annars hamnar man fort efter i tabellen.
Mm. Vad gör ni då för att liksom att undvika det? För jag menar, för det första så om man kollar på eran trupp liksom, att det är ju inga jättegrejer som sticker ut. Alltså visst, ni har etablerade spelare och vissa som är framtidsspelare, men det, jag menar, Sirius har ju bra mycket mer namnkunnigt lag än vad ni har till exempel.
Mm. Ja, det är väl både våran styrka och våran svaghet att vi har ett väldigt jämnt lag. Någonstans gäller det väl både från spelarhåll och från ledarhåll att man hittar vilka som ska leverera och man hittar sina roller som i alla lag. Och där är vi väl inte riktigt än. Vi har ju laborerat rätt hårt i formationerna och försökt hitta vårt startlag. Och när det väl faller på plats, som det gjorde efter jul i fjol, så tror jag vi kommer ta mer poäng också.
Var det alltså bara helt enkelt att ni inte vet vilka kedjor som ska spela med varann?
Ja, jag tycker att vi har, eller vi, men att ledarna och jag, de vill ju såklart också vinna. De har försökt hitta olika formationer och olika kedjor och konstellationer. Det har inte riktigt klaffat än på sätt över hela laget. Så att, och tittar man efter jul i fjol så ändrade vi nästan ingenting i formationerna. Så då, när vi väl har kommit dit och när vi vet vad som funkar, då kommer vi att ta mer poäng, tror jag. Sen får inte det ta hur många matcher som helst till, utan det gäller att det börjar sitta snart.
Mm. Vilka tror du är de lagen ni kommer att få slåss med om vi leker med tanke på att ni kanske hamnar i en kamp om att hålla er kvar?
Ja, nej, men jag tror väl någonstans att Örebro kommer inte fortsätta lika bra som de har gjort. Och jag tror även att Jönköping kommer vara i allra högsta grad inblandade. Sen tror jag som sagt Sirius kommer rycka ifrån lite. Så då blir det väl vi, AIK och Höllviken som i och för sig imponerade rätt stort på mig igår mot Dalen borta. Men jag får ändå säga dem också i det här.
Ja, men du tror att det blir ni fyra som kommer vara där nere?
Ja, det vart väl fem då. Jönköping, Örebro,
Mullsjö också.
AIK, Höllviken och vi.
Var det konstigt om Mullsjö ska vara där nere?
Ja, det tror jag inte riktigt på.
Nej, det tror inte jag heller. Men du, i övrigt då, vi har ju jobbat tillsammans länge, Jacke. Vi hade ju vår härliga innebandyblogg tillsammans. Men, och du menar, du har ju bra koll på serien i övrigt. Vad tycker du om serien i övrigt? Vad reagerar du på? Om vi tar bara helgen som har varit och kanske landslaget och lite allmänt senaste veckorna, det som har hänt.
Ja, du tänkte vilka som har imponerat eller
så? Ja, eller bara allmänt om du har någon spaning.
Ja. Nej, men jag försöker väl hänga med så gott det går och när man är spelare själv så får man ju möta alla lag och känna på pulsen så att säga. Men det känns väl som att, ja, jag har varit i alla fall imponerad av Mullsjö, och det jag tänkte på med dem var att man tittar som spelare, man tänker ju ibland när man kommer in på plan, vilka möter vi nu och så här, vilka är inne nu? Kanske man har en lite större möjlighet om man möter en sämre formation. Men det känns som att de har kvalitet, vilka som än spelar. Jag vet inte om något lag har den bredden riktigt, sen kanske flera lag har mer spets än Mullsjö, men om de jag tror de kan tugga sig rätt långt i år, minst i semifinal faktiskt. Det är väl det som... Sen tycker jag de spelar en rolig innebandy, att de vågar fylla på offensivt och sådär. Så det är ju ändå någonstans enklare att förlora mot sådana lag.
Du är en sjuk sidospår här, men du är en NHL-frälst. Det känns som att det är lite inflation i att alla ska spela NHL, alla som spelar innebandy. Det är ju Höllviken-maffian har ju där ett gäng också som är och spelar riktigt mycket. Visst är du, hur högt är du? Är det liksom ett innebandy-gäng som kör NHL?
Ja, de grabbarna där i Höllviken är ju toppspelare i det som kallas Ultimate Team.
Vad spelar du då?
Man spelar en mot en. Jag spelar ju så kallat lagspel då. Att man spelar 6 mot 6. Så det är som ett annat typ av lir. Jag har försökt få med mig Willemsson någon gång, men han är inte övertygad. Han håller sig på single player. Jag vet inte om han har något internt att han måste jaga i kapp. Det är väl Pontus Karlsson som också spelar. De är ju båda två topprankade i världen på HUT, som det är förkortningen då. Mm-hmm. Så, ja.
Men när du spelar, det är ett helt annat spel det du spelar. Jag spelar ju inga tv-spel, så jag
Nej. Nej, jag spelar i lagspel 6 mot 6 division som defensiv brunkarback.
Shit,
i Sveriges ett av Sveriges bästa lag i alla fall.
Men spelar du med Adam Eriksson? Det är ju en kille som skriver en del av innebandy. Han har hört det riktigt vass på det där. Eller FIFA han är bra på.
Ja, han är också... Han har lärt känna via spelvärlden så att säga. Han spelar också det här HUT som jag är inne på. Han är nog ännu bättre än Willemsson och Karlsson. Eller de är toppspelare alla tre. Men, och han spelar då också 6 mot 6 i ett lite sämre lag än vad jag spelar i. Men där spelar också Fredrik Edholm i Dalen i det laget som Adam spelar i.
Ni har ju för mycket tid på er, grabbar.
Det är skönt att slappna av med någonting mellan träningar och matcher. Det är som en annan bubbla man kliver in.
Men då släpper du ett nytt NHL nyss, va? Hur påverkar det där? Då ska du ju till träning och sova och jobba och grejer.
Det är många timmar som kan försvinna. Man får försöka äta och så först och sen sätta sig så att man inte glömmer bort det i alla fall. Så, och så spelar man på kvällarna efter träningarna oftast. Så.
Då har du gjort din dos av fysisk aktivitet i alla fall.
Ja, precis. Man kommer hem, käkar, sen sätter man sig och lirar lite.
Ja, jag provade ju göra en liten comeback i Counter-Strike, men det var bara både en olyckad sådan och dessutom en väldigt tidskrävande, så jag kände det att det där har jag inte tid med.
Nej, det är nog en nivå till av gaming att bli bra på det spelet, om vi säger så.
Ja, men det är ju extremt tidskrävande.
Ja, det är klart. E-sporten ska man ta på fullaste allvar. Det är ju precis som vilken annan idrott som helst. Om man vill bli elit så är det ju x antal timmar som
träning som ligger bakom. Men går det att tjäna pengar på NHL?
Nej, pengarna har väl lyst lite med sin frånvaro. Det är ju de här vissa enskilda turneringar som det kan vara en prispott eller att man vinner en kopia av spelet. Liksom. Det är inga större grejer än så. FIFA till exempel är ju mycket större, så man kanske borde sadla om till det istället.
Ja, men vem är bäst då? Om vi avslutar där, vem är Sveriges bästa NHL-spelare av innebandymaffian?
Ja, räknas Adam dit då, eller?
Men vi kan ta spelarna. Som Adam kanske inte alla riktigt känner till, men Adam brukar skriva en del av innebandy i alla fall.
Ja. Nej, men då får jag väl säga Johannes Willemsson då. Jag tror att han är lurigast.
Det kommer han leva länge på.
Ja, han är dessutom bra på innebandyplan, så jag vet inte vad han tycker är häftigast, men... Ja, han är duktig.
Vi får väl hoppas att det innebär planen för guds skull.
Ja, faktiskt.
Ja, det var det. Jag hoppas att ni har orkat hela vägen hit fram. Jag ska nämna det också att det är mycket tv-matcher nu den kommande tiden. Redan på lördag så är det Örebro mot Linköping som går i TV4 Sport och på Simor. Sen åker jag på söndag till Uppsala för att göra Storvreta mot Mullsjö. Och nästa söndag är det ju kanske en ännu härligare match till och med. Då det är Falun mot Mullsjö, i Nyhemshallen. Och det vet jag vad det betyder. Riktigt härlig match det, men vi kan ju tuna in redan till helgen. Här är innebandyveckan på er och ta hand om er.